Hej och hjärtligt välkommen till ett nytt program av Levande ord. Och mitt namn är alltså Tommy M. Josefsson. Och det är bara en ära att få vara tillsammans med dig den här lilla stunden vi ska ha här tillsammans. Den blir inte så lång, så jag tror det går bra för alla att följa med på min svenska en liten stund här på DKN TV. Och vi har ju under en tid här varit inne i Filipperbrevet, och förra gången så kom vi in, alltså i vårt förra program så kom vi in lite på det andra kapitlet i Filipperbrevet om att hur vi ska förhålla oss till varandra. Och hur Jesus han avstod all sin härlighet och fantastiskt liv som han hade i himlen för att komma ner och vandra tillsammans med oss. Och jag har en vers här i det 10:e kapitlet i Hebreerbrevet. Alltså Hebreerbrevet kapitel 10 som faktiskt sammanfattar lite förra programmet. Och i det 24:e versen så står det så här: låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Halleluja! Och det var en liten sammanfattning, en vers som väldigt bra sammanfattade vårt förra program. Alltså, låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Det står i Hebreerbrevet, 10:e kapitlet och vers 24. Halleluja! Och det är underbart. Alltså, de här olika breven i Nya testamentet och böckerna i det gamla testamentet, de hör liksom på ett härligt sätt tillsammans. Och det som är så underbart, vi studerar visserligen i Hebreerbrevet, men ändå samtidigt så kan vi hitta paralleller till det som är skrivet där också i de andra breven. Därför att det är ju inte nyheter i allting, utan det är faktiskt saker och ting som faktiskt upprepar sig flera gånger, just om att du och jag ska bli påminda om hur det är, hur vår kristna vandring ska vara. Det här skrevs ju för snart 2000 år sedan, och man kan ju tycka då, ja men kan det verkligen vara aktuellt idag? Ja, det är det faktiskt. Det är faktiskt skrämmande aktuellt idag. Det som skrevs för 2000 år sedan, men också det som skrevs för 4000 år sedan. Eller ännu längre tillbaka. När vi tänker på Gamla testamentet, så är det ändå alltså relevant för oss idag. Och om man säger, ja men tekniken har ju utvecklats så mycket och det ena och det andra, och vår kunskap har ökat och så vidare och så vidare. Men jag var faktiskt ställa mig lite frågande till hur mycket har egentligen vår kunskap ökat. Jag tycker liksom mänskligheten på något sätt bara kör runt i en cirkel hela tiden. Den kunskap som vi nu har liksom förstått och förskansat oss med väldigt smarta vetenskapsmän. Ja men kära någon, mycket av det visste ju redan vetenskapsmän och så kallade astronomer och så vidare i andra riken som fanns tidigare. I det grekiska riket, men det kanske uttalas med andra ord och så vidare. Och i det mesopotamiska riket och maya-indianer och allt vad du har. Kan man hitta kunskap som vi ibland inte kan begripa förrän idag när vi har liksom kommit upp i samma kunskapsnivå. Ärligt talat, så när människan skapades så skapades vi faktiskt på en hög kunskapsnivå. Det står att Adam han gav namn till alla djur. Alltså Adam levde i en ganska hög kunskapsnivå redan från början. Han började liksom inte i en grotta någonstans på liksom noll. Han började faktiskt ganska högt upp i kunskapen. Så ärligt talat så tror jag att mänskligheten har gått ner i kunskap till idag. Det är liksom lite drastiskt sagt att säga på det viset, men vi pratar så mycket om all den här fantastiska kunskapen vi har. Och det är sant, vi har mycket kunskap idag. Och vi vet mycket idag som vi inte visste för några hundra år sedan. Och vi har lärt oss att förstå också andra tidigare civilisationer. Och kunnat hämta en del kunskap också ifrån dem. Och så vidare och så vidare. Och mänskligheten, tekniskt sett så har vi ju faktiskt ökat vår kunskap ganska drastiskt de senaste 100 åren. Och det är fantastiskt och jag tror det är just det som det talas om i Bibeln, att vi att kunskapen ska öka, vetenskapen ska öka, som Daniel skriver om i den sista tiden, så ska kunskapen öka och så vidare. Och inte bara det, vi ska resa både hit och dit och härsan och tvärsan, och det stämmer också, det sker också i den här tiden. Så kunskapen ska öka i ändens tid, därför att Gud tillåter det. Det är väldigt intressant. Vi ser i berättelsen om Babels torn att kunskapen var stor och människan var väldigt liksom, ja, de var verkligen upphöjde sig själv. Nu var de gudar, inte Gud, men de var gudar. Och de skulle bygga en stor stad och så vidare. Så gick Gud ner där och förvirrade tungorna på dem, så de inte kunde snacka med varandra, och så splittrades människorna ut över olika ställen. Och så säger Gud det, att ingenting är omöjligt för människan då de står samlade gemensamt, gör någonting. Amen. Och det kan man ju säga att den här i våran globaliseringstidsålder som vi lever idag, så lär vi oss att göra saker och ting tillsammans. Vi sätter gemensamma mål. Många stater tillsammans går tillsammans och sätter sig mål. Därför så är det inte så konstigt att vi har lyckats skicka en astronaut till månen som liksom hoppar runt där. Och att vi har lyckats skicka lite satelliter ut till Mars och så vidare och så vidare. Bara för att konstatera att det är ganska dött. Det finns inte så mycket liv här. Varför gör det inte det när det finns så mycket liv på jorden? Och det kan man ju alltid fråga sig, varför det inte finns liv där och liv här. Men jag tror att Gud har gett det som en liten utmaning till oss. Han har gett oss utmaningar. Och att liksom inte allting bara ska serveras färdigt. Och därför så tror jag helt klart och tydligt att jo, visserligen har vi mycket kunskap idag. Idag klarar vi tekniskt sett väldigt avancerade saker som vi inte kan hitta tillbaka i historien. Att människorna klarade så tekniskt svåra uppgifter. Men det är precis som Bibeln talar om, att i ändens tid, slutet av denna tidsålder, så kommer alltså den här enheten som Gud stoppade med Babels rike. Den här enheten som fanns när människorna byggde sitt Babels torn. Den enheten som Gud krossade där. Den återuppstår, kan man säga, i ändens tid. I slutet av denna tidsålder uppstår. Och det kallar vi ju idag inte för Babylons tidsålder, utan vi kallar det för globalisering. Vi kallar det kort och gott för globalisering. Och i den globalisering så har vi en massa projekt och vi börjar göra saker och ting. Och då plötsligt så blir det möjligt för människan att göra saker som vi inte kunde göra tidigare. Och det är precis det som Gud säger. Att människan, när de står enade, så kan de göra vad som helst. Varför kan människan göra vad som helst, tycker du? Är inte det bara ett djur, en förlängning av en apa som har vidareutvecklats till en människa? Jo, i så fall så hade vi inte gjort så mycket mer än kanske fortfarande suttit i den här grottan och försökt få fyr på en vedbrasa med en liten sticka. Det hade vi nog inte gjort mycket mer. Men nu är vi skapt efter Guds bilde. Så det ligger i oss att vilja skapa. Vi är inte gudar. Det är väldigt viktigt att komma ihåg. Vi är skapt lik han, men inte Gud. Men i oss så ligger den här viljan att vilja skapa och göra saker och ting, att utveckla saker och ting. Precis som Gud är en Gud som skapar hela tiden. Han skapar hela tiden nytt. Han skapar hela tiden. Det händer saker och ting hela tiden. Universum är inte konstant likadant hela tiden. Det händer saker och ting i universum. Nya stjärnor föds. Andra stjärnor dör. Det händer saker och ting hela tiden. Därför att Gud skapar. Amen. Han skapar hela tiden. Allting han har gjort skapar sig själv hela tiden. Gräset växer upp varje år efter en ny vinter. Och djuren, de föder nya djur varje år. De slutar inte plötsligt med det. De gör det de har blivit satt till att göra. Men. Och människan är satt här på jorden för en specifik uppgift, uppdrag ifrån Gud. Du är inte hitkastad av en tillfällighet. Du har liksom inte bara trillat ner från skyn. Bunk. Ja, och vad ska jag göra här då? Nej, Gud har en perfekt plan. Han har en perfekt vilja och önskan för vad du ska göra under ditt jordeliv. Du har en uppgift. Men du har ett uppdrag. Och du har en målsättning i ditt liv. Ja, men jag har inte hittat någon målsättning i mitt liv. Jag tycker det bara surrar runt allting. Det kanske det gör just nu. Då måste du liksom få ditt liv satt på rätt plats först. Nämligen under Jesu Kristi lydnad. Att bli en Jesu tjänare. Genom att säga Jesus, kom in i mitt hjärta. Jesus, förvandla mig. Jesus, jag ger mitt liv till dig. Men, halleluja, du får förvandlat ditt liv. Och du får rätt till ditt liv. Så du får det på rätt ställe. Och det är först där vi kan få uppleva Guds mirakelkraft till helbredelse i våra liv. Det är där vi kan få uppleva upprättelse. Att vi får ordning på saker och ting. Att vi faktiskt får ett mål. Vi får en inriktning i vårt liv. Där vi ser klart och tydligt. Ja men halleluja, det var ju den här vägen Gud ville att jag skulle gå. Jag skulle inte vara där borta och vifta en massa. Och jag inte begrep någonting överhuvudtaget. Och det blev bara så tokigt allting. Utan jag kan gå här, mitt på vägen och göra det som Gud har kallat mig till. Och göra det som är bestämmelsen över utkårelsen över mitt liv. Halleluja. Varenda människa, det finns inte en enda människa som lever idag som inte har en kallelse över sitt liv. Från Gud. Finns ingen. Ja men säger du. Jag har ju varit frälst några år och jag har inte riktigt sett att jag har någon direkt kallelse från Gud. Att gå ut och predika eller någonting i den stilen. Nej, för oftast när vi pratar om kallelse så tänker man direkt, jag predikar, profet och så vidare. Nej, kallelse är att Gud har en uppgift för alla människor att göra vad vi ska göra. Din uppgift kanske är att ha ett helt vanligt arbete. Din uppgift kan vara att vara sekreterare eller vad det nu kan vara. Det behöver inte vara så jättemärkvärdigt, men Gud har en uppgift för dig och du har din plats och du har din funktion. Och när du är i kyrkan så har du din funktion där som Gud har satt dig till. Och vi behöver inte sträcka oss efter någonting annat än det Gud har satt oss till. Så fort vi sträcker oss efter det vi inte egentligen ska göra så vill vi vara otillfredsställda. Och hela tiden uppleva, nej det här är nog inte rätt, det är nog inte det här jag ska göra. Och varför håller jag på med det här och så vidare. Det är bara en otillfredsställelse därför att du håller på med fel saker. När du egentligen istället kan hålla på med det du känner dig tillfredsställd med. Men, är inte det underbart? Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Visst är det underbart att få sporra, uppmuntra, inspirera andra människor till att få göra goda gärningar. Amen. Det är det som är så viktigt. Att vi kan sporra varandra, vi kan uppmuntra varandra, vi kan välsigna varandra och vi kan bara se att andra än oss själva får uppleva Guds välsignelse, uppleva Guds mirakler, uppleva att saker och ting går bra för dem. Amen. Halleluja. Vi får bara ta det till oss. Att Gud vill vara med. Och Gud vill leda oss. Och Gud vill hjälpa oss. Gud vill att vi som troende ska ha en god hälsa. Men har du inte en god hälsa så kan du bara säga: Gud, du har ju sagt att jag som troende ska få ha en god hälsa. Så nu sätter jag min tro till. Men att du vill ge mig en god hälsa. Men du kan få uppleva god hälsa. Men vi får sätta vår tro till det. Att Gud vill ge oss en god hälsa. För om vi nu stannar kvar lite i Hebreerbrevet här, så står det ju just i det 11:e kapitlet som kommer efter det 10:e kapitlet, så står det att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. Amen. Alltså den ger oss visshet. Den ger oss kunskap, den ger oss hopp. Och vi bara vet att vi vet att vi vet att vi vet att Gud menar det han säger. Och vi bara vet att det här vill Gud. Det här kan jag få uppleva. Men det står så i det 6:e versen då i det 11:e kapitlet, så står det så här: utan tro kan ingen finnas nåd hos honom. Ty den som vill nalkas Gud måste tro att han finns. Amen. Och att han lönar den som söker honom. Alltså, när vi söker honom så vill han lyssna. När vi söker honom så vill han löna oss. När vi söker honom så kommer han till oss. Amen. När vi tror att han finns och att han bryr sig om oss, så kommer han också till oss. Han står faktiskt där parat för oss hela tiden. Men vi springer så fort genom livet så vi kan ibland missa honom totalt. Men han står där och han väntar på oss. Och han vill gripa in i våra problem när vi släpper till honom. När vi låter honom. Och är det ohälsa, släpper vi till honom så kan vi få uppleva hälsa igen. Och med det så avslutar vi det här programmet. Gud välsigna dig rikligen. Du får gärna höra av dig. Skriv gärna och berätta vad du upplevt genom programmet. Ha det gott!
Jeg gleder meg over også i dag å si noen ord til deg, vet du, i disse 10 minuttene. Og jeg skal gå til et veldig kjent bibelsted, men jeg skal ikke ta det som er mest kjent. Jeg skal ta det som kommer etterpå, og da vet du vel nesten hva jeg skal si. Jo da, vi vet jo den lille Bibelen, vet du, om så stor kjærlighet av Gud viste oss at han ga sin sønn, og for at hver den som tror på han skal bli frelst, det kan vi utenatt, og det er sikkert mange har tatt det til seg og gått inn i livet med Jesus på den måten. Men hvorfor jeg tar det verset som er etterpå, det er for at under mine leveår som en kristen, og der jeg reist rundt og forkynt Guds ord og opplevd da jeg har talt, det er at mange se på Gud som sin streng herre. Han er streng. Han skal bare bry seg med det jeg gjør. Jeg får ikke gjøre hva jeg vil. Men nå skal du få høre hva det står. Far, jeg takker deg for du levendegjør dette ordet, og jeg priser deg for at du også nå anvende meg. Det står i Johannes 3,17 da, ikke 3,16. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Han kom ikke som noen dommer. Han kom som en redningsmann. Han kom for å sette oss fri. Ja. Det er mange som syns det, og snakker om Gud og tenker på religion. Det er så tungt, og det er noe som tynger en. Må holde og alt det der. Først og fremst er jeg veldig glad for at det å leve med Jesus har ikke noe med religion å gjøre. Det har med en relasjon som Guds sønn vil ha med deg. Heller også, som du kan si, din skaper. Hvordan kan jeg si det? Er ikke det Gud, som du kanskje har hørt, at det er Gud som har skapt himmelen og jorden? Jo da. Men du vet at det før jorden ble skapt, og før alt begynte å fungere her nede, tror du på Bibelen, så står det da at da var Jesus hos sin far. Og da han skapte jorden og kom så langt som til og med da han skapte menneskene, hva var det han sa? Jo, han talte med sin sønn. Han talte med Den hellige ånd. Og så uttrykker han, la oss skape menneske i vårt bilde, står det. Det står ikke, la meg skape menneske i mitt bilde. Nei, det gjør ikke det. La oss skape menneske i vårt bilde. Så står det jo også, ellers også, at vi er skapt lite ringere enn Gud. Klart, Gud er allviten, og kan og vet alle ting, og det er helt fantastisk. Og har kontrollen med alt. Men det står til og med det, min venn, at en dag skal vi få se han og bli som han er. Tenk hva himmelen skal bli da. Vi som tror på han har valgt å gå med han og gitt oss hen til vår skaper. Vi skal få være med i det fantastiske. Og det er ikke snakk om 10 stykker. Det er snakk om milliarder av mennesker. Halleluja! Hvilken spennende framtid. Vi er jo bare en liten kort tid her, vet du. Det er bare lite grann, det. Så kommer han som komme skal. Så tar han sine til seg. Og så får vi være i all evighet. Det ordet er så vanskelig å definere, for det er alltid, alltid, alltid. Vi forstår ikke det. Vi klarer ikke det med vår lille hjerne og den kapasiteten vi har nå, å forstå at det aldri skal ta slutt. Men det skal ikke det. Vi bør ikke nevne noe år og årsifrer i forbindelse med det. Det er alltid. Tenk på Gud da. Som er, når vi tenker tilbake på når begynte det. Han er fra all tid, ifra evighet og til evighet er han den samme. Altså alltid vært slik. Og alltid vil være sånn. Og hva er han her? Full av kjærlighet, nåde. Men det er en vei vi må gå som er på denne jord. Vi må gi vårt viljeliv og vårt hjerte til vår far. Eller til Jesus. La den hellige ånd som far i himmelen sendte da Jesus hadde fullbrakt verket, forlede oss. Fylle oss med de kraftgjerninger og under og tegn som kan skje gjennom alle nådegavene som det står om. Vet du, ingenting kan vi berømme oss av selv, men det er bare gaver. Vi har fått de som gaver. Ja. Vi har forskjellige gaver. Jeg har for min del, vet dere, som dere kanskje har hørt, også har jeg en sterk profetisk gave og fått se ting og hatt drømmer, talt ut profetisk og talt inn i menneskers liv om situasjoner og sånn. Jeg forstår ikke det, men jeg bare får lov å anvende min tunge, og så stemmer det eksakt. Så hjelper det mennesker. Men jeg sier det til deg også, som kanskje tenker på det med profetier og sånn. Du skal alltid kontrollere det med det at det er noe som har vært i din drøm og vært i ditt hjerte, som Gud også har vært innom deg med. Og så kommer en profetisk hilsen, eller et tiltal, som en bekreftelse på det du har kjent. Du må ikke la deg styre eller gå ut i slike oppgifter. For hva andre har sagt, enda om de kaller seg profeter, det må være en overensstemmelse i din ånd. Det er veldig viktig. Veldig, veldig viktig. Ja, jeg kom inn på litt annet nå, men det er viktige ting. Men la meg til slutt da gå tilbake til ordet. Du har sikkert lest det mange ganger, for du leser gjerne det som bare videre når du leser i Johannes evangelium, vet du. Leser om Nikodemus som får beskjed om å bli født på ny også. Om dette da, om Jesus som ga sin sønn, den enbårne. Og så står det, for Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst eller reddet ved han. Det er veien til redning. Ingen annen vei. Om det kan være hundretals, milliontals, for den saks skyld, om det så skulle være, av religioner, lærere og tro, så finnes det bare én mellommann mellom Gud, så det. Og det er mannen, eller hans sønn, Jesus Kristus, som også kalles vår bror, for han gjør en brorstjeneste ved at han går i borgen for oss, og tar vår synd, redder oss, befrir oss, ved at vi overgir oss til ham. La meg kort bare få be en frelsesbønn for deg som fikk det verset nå, for nå kjente jeg det at det gikk rett inn i hjertet ditt. Så sier du, Jesus, jeg vil komme til deg. Tilgi meg. Bli herre i mitt liv. La meg få leve med deg og få oppleve dette jeg har hørt her. Ja, Jesus, jeg kommer til deg nå. Ta over i mitt liv, og styr du mine tanker. Amen.